Fantastiskt. Jesus, han lever. Han är inte kvar i graven. Det var en pastor som predikade och han predikade påskens budskap. Och de som lyssnade, de var lite kritiska efteråt, för de sa att han tog åhörarna ner i graven men han kom aldrig upp därifrån. Så kan det vara. Det är ju en viktig del, det är ju att Jesus gick ner i graven, att han dog, långfredagens budskap. Men han är inte kvar i graven, han uppstod, han lever idag. Amen. Jag ska läsa ett par bibelord först. Det är Kolosserbrevet 1, 13-14. Och det står det så här. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Och så läser vi Romarbrevet 3, 23-24. Så står det så här. Alla har syndat och gått miste om heligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Kära Jesus, tack att du välsignar den här gudstjänsten. Och tack för sången, lovsången. Och tack för det ord vi har redan fått lyssna till, Herre. Tack att du lever, tack att du är uppstånden, Jesus. Tack att du hjälper mig med predikan nu och tack att ditt ord ska få tala och beröra våra hjärtan. Välsigna barnen där inne också i deras samling och tack att du är med dem. Ber dem det också. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, jag tänkte tala om påskens budskap som frihetens budskap. Och det vet vi att det är. Påskens budskap, frihetens budskap. Och jag tänkte att vi skulle titta lite på den här ögonblickliga befrielsen som vi får uppleva. Bibeln tänker ju det här med slaveriet, att vi lever som slavar, men vi är fria, vi är friköpta. Titta lite grann på det. Och så också det här att det pågår en frihetskamp också som är pågående. Och sen bara lite kort på slutet tänkte jag om dödens nederlag. Det går ju igenom hela predikan naturligtvis. Men just betona det bara lite extra så. Påskens budskap. Frihetens budskap. Bibeln säger ju att människan är slav under synden. Och de goda nyheterna det är att vi är fria. Slaveriet är slut. Det är lite svårt för den nutida sekulära människan att förstå. Jag tänker svensken i kanske synnerhet, men europeen. I Argentina kanske man förstår det lite mer, för det är man mer präglat av katolska kyrkan. Så. Men i Sverige och Europa är vi väldigt sekulariserade. Muy secularizado aquí. Så det är svårt att förstå det här med Bibelns budskap. Varför behövde Jesus dö? Varför behövs det ett offer? Det här med blod och sånt där och korset. Det är väl ändå onödigt. Man kan väl gå en omväg runt det. Det behövs väl inte. Så det är lite svårt att förstå. Offer och förlåtelse. Och förstår man inte det, då har man ju svårt att förstå nåd också. Varför skulle jag behöva nåd? Vad har jag gjort? Jag är ju ganska bra egentligen. Jag har väl ingen större syndare än någon annan. Syndare kanske man har lite uppfattning om vad det är. Men då tänker man mer saker att man misslyckas och gör fel. Synd är ju ett tillstånd som vi är av genom att vi är människor. Så är vi ju borta från Gud. Det är ju att missa målet med livet, det är ju det betyder. Vi är borta från Gud. Det har människan svårt att förstå. Det fanns eller finns en författare, han är inte kristen, så jag tyckte det var bara intressant att ta med hans citat här bara. Han heter Stefan Torssell och han har jobbat på en del tidningar också. Och han skriver just om det här och jag tänker just det att människan, den moderna människan känner ju att det är någonting som är fel men man förstår inte riktigt vad. Men om vi tänker så att han inte är bekännande kristen, den här författaren, så skriver han så här, jag tycker det är intressant. Vi har berövats vårt personliga ansvar genom den mekaniska människans intrång. Darwins tanke att allt uppkommit slumpvis och genom en långsam utveckling förändrade tänkandet helt. Människan kom att betecknas som inget mer än en produkt av det som påverkar henne utifrån. Den mekaniska människan. I och med det försvann individens personliga ansvar. Individen förlorade också sin betydelse och ersattes av gruppen. Intressant. Kanske skulle behövt läsa den flera gånger, men vi stannar där. Men intressant tänkandet. Människan förstår inte Bibelns budskap. Har svårt att förstå det, den moderna människan. I andra Moseboken, vi ska inte läsa det, jag vill bara ta med det bara som här i inledningen också. Så står det om Israels folk i Egypten. De var slavar i Egypten. Jag tror vi känner till, vi som är med här idag, vi känner till den berättelsen väldigt väl. Och det är ju en förebild. Det handlar ju om påsken. Israels folk skulle ju fira påsk och så var det uttåget ur Egypten. Man strök blod på dörrposterna, man slaktade påskalammet och så lämnar man med hast. Och det är ju en förebild på att vi är friköpta. Vi är kallade att lämna slaveriet. Farao, regenten i Egypten, han står ju för egentligen för djävulens makt. Och Egypten står ju för den världsliga makten. Och Israels folk, de fick lämna Egypten. Man brukar säga så här att det gick ganska bra och lätt, även om det var dramatiskt. Det var ju väldigt dramatiskt, händelserna runt uttåget. Men det gick ganska lätt ändå att lämna Egypten, för Gud var ju med och han gjorde under och Gud ordnade med allt. Han ordnade till och med räddningen med blodet, som vi talade om i fredags också, att det är Gud som gav offren till människorna. Men Gud ordnade alltså, det var ganska lätt att lämna Egypten, men sen brukar man ju säga att det var svårare att för Israels folk att bli av med Egypten i sina hjärtan. Det följde med dem under hela ökenvandringen och man såg tillbaks och man längtade när man kom i svårigheter och drömde om köttgrytorna i Egypten, det gamla livet. Men Gud kallar oss till frihet, att ta ett kliv ut och lämna Egypten. Det här uttåget, jag tycker det är en fantastisk bild och det är väldigt dramatiskt. Att leva med Jesus, det är ingenting som det är som man bara kan ta med en höft, utan det är ett dramatiskt liv. Och alla förutsättningar finns på grund av vad Jesus har gjort på korset. Han har friköpt oss, han har ordnat med allt, så vi är inte slavar längre, utan vi är fria och vi är kallade att gå, att lämna Egypten, att lämna det gamla. Mose, han sa ju så här, Mose och Aron till farao, att släpp mitt folk, det kanske ni kommer ihåg också, så att de kan frambära offer. Och han sa så här till farao att 3 dagsresor ut i öknen ska vi gå för att offra till vår Gud. Och det här var egentligen en manifestation mellan Gud och Egyptens gudar för att visa vem som var starkast. Och det var ju tydligt att det var Israels Gud som var den starke. Och då säger farao först så här, han har några samtal där med farao och Mose. Gå inte så långt, säger farao. Och han fick ju med sig efter att det hade varit drabbats av en del plågor där i Egypten. Du kan offra, eller ni kan offra här i landet. Gå inte så långt. Det känner vi igen. Fienden säger, gå inte så långt. Stanna här, en kompromiss. Ni behöver inte lämna allt, utan stanna här och offra. Men Mose och Aron gick absolut inte med på det. Den andra, när de kom till nästa gång till farao och sa, släpp mitt folk så vi får gå och offra. Då säger han så här, inte alla, bara männen. De gamla, kvinnorna och barnen kan väl stanna, så kan männen gå och offra. Inte alla. Men när Gud kallar oss, då handlar det om allt eller inget. Inga kan stanna, utan alla måste gå. Vad skulle det bli om bara männen gick? Då skulle inte Israels folk överleva väldigt så särskilt länge. Då skulle de dö ut. Och sån är fienden. Han försöker hindra oss. Och så en tredje gång säger farao så här när Mose och Aron kommer. Släpp mitt folk. Alla får gå, säger farao. Då låter det bra att allt folk får gå. Men, det var ett men där också. Inga djur eller ägodelar. Och då handlade det om att då hade ju inte Israels folk någonting att offra. Om inte de fick ta med sig djuren. Så en kristendom utan offer, utan försoning, utan kors, utan Jesu blod är ingenting värd. Den gäller inte. Vi är kallade att frambära oss själva som ett levande heligt offer i tacksamhet till Gud. Men det stora offret är ju det Jesus har gjort. Han har offrat sig en gång för alla på korset för våran skull. Så en kristendom utan korset, det finns inte, det existerar inte. Då blir vi inte fria från slaveriet. Då blir vi fortfarande slavar. Men Jesu död och hans blod gör det möjligt för människan att bli fri. Att lämna Egypten, att lämna det gamla. Vi är inte slavar längre. Okej, jag har tre punkter. För det första, ett. Ögonblicklig befrielse får vi uppleva när vi tar emot Jesus till frälsning. På grund av vad Jesus har gjort på korset. Han har befriat oss. Och han har gjort det genom sin död. Men bekräftat det naturligtvis att det var verkligt genom sin uppståndelse. Det står så här i Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och är i avsaknad av heligheten från Gud. Alla har syndat. Alla människor. Människan gömmer sig för Gud och människor. Tänk på Adam och Eva i skapelseberättelsen där. Man var rädd för Gud. Man skämdes efter syndafallet. Men Gud ordnade med kläder, står det. Och kläderna kom genom offer, naturligtvis. Gud, något djur fick sätta livet till. Och så fick Adam och Eva kläder för att dölja sin skam. Det har ju en andlig, djupare betydelse än rent fysiskt. Och det här pekar ju fram på vad Jesus gjorde på korset. Han offrade sig för oss. Alla bär på skuld. Även om vi kan fly och försöka döva våra samveten. Men vi kommer aldrig till ro. Vi kan aldrig betala tillbaks våra skulder. Det går inte. Det är en hopplös situation. Den här skulden som människan går och bär på. Men som jag sa innan så vet inte människor så mycket i våran sekulariserade tid vad skulden handlar om. Men man känner instinktivt att det är någonting som inte är bra, någonting som inte stämmer i mitt liv eller våra liv och vår livssituation. Det är någonting som fattas och därför söker man hela tiden efter mening i livet. Och är det inte nog med äkta skuld så sen när vi tar emot Jesus till frälsning och får uppleva förlåtelse så kommer fienden där. Han är väldigt uppfinningsrik och så lägger han på oss falsk skuld. Jag tror många har känt av det också fast man kanske inte alltid är medveten om att den är falsk. Man tror den är äkta. Falsk skuld. Det finns en författare som heter Henry Norven. Han skriver så här om självförakt. Det är den största fienden till det andliga livet. Därför att det motsäger den heliga röst som kallar oss de älskade. Att vi är Guds älskade är grundsanningen i hela vår existens. Fienden vill få oss att tro att vi inte är älskade av Gud. Och så lägger han på oss en falsk skuldbörda. Det där brottas vi många gånger med. Jag är inte tillräckligt frälst. Jag är inte tillräckligt kristen. Och jag måste göra det och det. Och så går man med ständigt dåligt samvete. Och har skuldkänslor. En falsk skuld. Fast Bibeln säger att jag är befriad. Jag är förlåten. Jag är fri. Det är ju det fantastiska budskapet. Och det är därför vi firar den här gudstjänsten. För att påminna oss om det. Jag vill läsa ett bibelord till. Kolosserbrevet 2. 13-15. Och jag läste det här på långfredagen också. Men jag vill ta med det här idag. Också. Kolosserbrevet 2. 13-15. Och så står det så här, jag tycker det är fantastiskt bibelord här. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, era Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makten och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Han har utplånat det skuldebrevet. Det existerar inte längre. Det fanns ett skuldebrev. Och Paulus tänker de här skuldebreven man använde på den tiden som skrevs på papyrus. Och det var man använde ett bläck som bara kunde utplånas med en speciallösning. Och det är det han tänker på, att den här texten, den här skulden som är skriven, den finns inte mer. Det är inte bara överstruken eller överskyld, utan den är utplånad, den är borta. Den är totalt utsuddad. Den existerar inte mer. Jag tycker det är fantastiskt. Vilken bild han tar. Och sen talar han om att han har utsatt, att Herren har utsatt, Jesus har utsatt alla de här herrarna och makterna, de andliga furstarna, för förakt. Och då talar han om det här, då tänker han det segertåget som en romersk härförare. När han har besegrat fienden så kommer han i vagn och in i staden, och så kommer fångarna, de besegrade fienderna, de är fastbundna bakom vagnen och springer efter, och så utsätts de för allas förakt. De är besegrade. Och sen en engelsk översättning säger så här också, att han har avväpnat härskarna och makterna, som vi läste här, att han har tagit gadden ur alla de makter, står det, kan man översätta det. Att ta gadden ur alla de makter. Getingar känner vi till, och bin och så här. De är ganska obehagliga och inget vidare att ha med att göra. Jag vet inte, en del har fobi för sånt här också. Men tar man bort gadden, då är de ganska beskedliga faktiskt. Och så är det också. Genom Jesus seger så är gadden utdragen ur fienden. Han kan inte göra någonting egentligen, skada oss mer än skrämma oss till det yttre. Men han kan inte dra oss bort från Gud. Kan han inte göra. Frälsningen står fast. Räddningen är fast för dig och mig. Gadden är borttagen. Det är ett underbart budskap. Ögonblicklig befrielse. Vi fortsätter. Det var en, jag tänkte tala om straffet också. Det är också borttaget. Det kanske blir en del här. Jag läste, det var en förmiddagsgudstjänst och det var två små pojkar som satt och pratade. Läste det här, jag tror det var i förrgår. Och då satt de och dividerade så här i kyrkan. Och då sa den ena sexåringen, de var 6 år gamla, till den andra att det är väldigt lite folk här idag. Ja, sa den andra då, svarade han. Men så suckade han lite tungt, men det blir lika långt i alla fall. Men det är, hoppas inte blir för långt här. Straff. Syndens lön är döden, står det i Romarbrevet 6:23. Men Guds gåva är evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv. Tänk vad fantastiskt. Martin Luther, han sa så här, att synd är att vara inkrökt i sig själv. Synden, vi är befria från synden. Bibeln tar synden på allvar därför att den tar människan på allvar. Jesu ord på korset är ju, det är fullbordat, det kommer vi ihåg. Skulden är betald. Det finns inte ens ett inkassobrev mera. Tänk vilken underbar känsla det är att vara skuldfri. Synden är borttagen, därför har jag ingen skuld. Det är väl en underbar känsla. När jag betalat den där sista skulden som jag har på bilen eller huset eller vad det är. Eller vi kan tala om moralisk skuld också. Jag kanske har känt mig skyldig till någonting. Så jag har fått göra upp med en människa. Kanske be om förlåtelse eller säga att det här ångrar jag verkligen. Tänk vilken befrielse det är. Vi är fria. Underbart. Gud tillämpar Jesu rättfärdighet på oss. Det talar vi också om på långfredagen. Jag är rättfärdiggjord i Jesus Kristus genom tron. Sen slaveriet. Vi är fria. Vi är fria. Vi behöver inte vara slavar längre. Det står i Galaterbrevet 4:7. Vi är inte längre slav utan son. Och är du son så är du också arvtagare. Vi är arvtagare. Vi ska ärva. Slaveriet var ju vanligt på Bibelns tid. Men nu ägs vi inte längre. Det är det som Paulus talar om när han tar bilden av en slavhandlare och slaven. Vi är fria. Vi är friköpta av en tredje part som köper oss fria. Vi ägs inte längre av den här världens första. Det är inga kedjor längre som kan binda oss, utan vi är totalt fria på grund av försoningen på korset. Samtidigt väntar vi också på den totala befrielsen. Vi är fria. Det är sant och riktigt. Och det bekräftas genom att Jesus har dött, men också att han har uppstått från det döda. Så redan här och nu är vi fria på grund av vad Jesus har gjort på korset. Och på grund av att han lever idag. Han är uppstått som den första. Allt är annorlunda efter att Jesus har uppstått. Men samtidigt, och det här kan vara svårt för oss många gånger att förstå riktigt hur det hänger ihop. Det är att vi väntar på den fullkomliga befrielsen den dagen Jesus kommer tillbaks. Den dagen Jesus kommer tillbaka och upprättar helt sitt rike. Redan är Guds rike här, men vi väntar ändå fortfarande på det. Precis som Israels folk befrielse ur Egypten, men de väntar fortfarande på Messias. De behövde inta det nya landet, men också väntar de på Messias. Hela skapelsen ska befrias, står det till och med i Bibeln. Den dagen då Herren Jesus kommer tillbaks. Den andra, nummer två, väldigt kort bara. Gradvis befrielse. Vi har redan kommit in på det en del. Att Guds rike är på frammarsch. Vi är befriade. Vi är fria från skuld. Vi är fria från synden. Gud har förlåtit oss allt genom Jesus Kristus. Vi är inte slavar längre. Vi är fria. Men det handlar också om en gradvis befrielse. Vi får överlåta våra liv steg för steg här när vi vandrar på jorden. Korset utför sitt verk i oss och Jesu uppståndelseliv verkar i oss. Och hela skapelsen, det är en process som sker. Och vi vet att den helige ande, han leder oss stegvis. Inte allt på en gång, utan det är steg för steg. Och det är ju så att vi kan bara överlåta det i våra liv i Guds händer som vi har liksom en medveten beröring med. Det vi vet om. Det finns så mycket som är omedvetet. Mycket i våra djupare skikt som vi liksom inte vet om riktigt. Som styr oss, som formar oss, som har väldigt makt över oss. Men när den heliga ande arbetar med oss så kommer det där fram så sakteliga. Och då får vi överlåta det som kommer fram i Guds händer. Och så får vi gå vidare. Och så kommer det nya saker som jag kanske inte kände till. Mitt dåliga humör kanske inte hade märkt innan. Men nu ser jag vad det beror. Dels har jag kanske inte märkt det så mycket. Men nu ser jag också vad det beror på. Och då pekar Gud på det. Att du kanske behöver försonas med det och det i ditt liv. Och så kan du gå vidare. Och så förändras du. Och så blir du en mer positiv människa. Det finns andra saker, oro och ångest kanske beror också på någonting. Så visar Gud det steg för steg vad det handlar om. Det är den helige ande som arbetar i ditt liv. Men allt kommer inte på en gång. Det gör det inte. Utan det här är en livslång process. Men det är en gradvis befrielse. Och Jesus talar ju om säden som långsamt växer. Det finns mycket om det här med att det tar tid. Det finns inget som heter ögonblickligt lärjungaskap, var det någon som sa, det stämmer. Det är kamp och strid och vi lever i hoppets period. Men det är kamp och strid varje dag. Men vi får hoppas och se fram emot att allt ska återupprättas en dag. Jesus kommer tillbaka och allt ska bli fulländat, fullkomligt, perfekt. Det har vi Bibelns ord på. Och allt är möjligt. På grund av att Jesus lever. Han uppstod igen från de döda. Och nummer tre sist innan jag säger amen. Några korta ord om dödens nederlag. Det har vi ju varit inne på det egentligen redan. Men döden har ingen makt makt över oss längre, säger Bibeln. Gadden är urdragen, som jag sa där. I första Petrus 1, tredje versen, ska vi också läsa 21 versen, står det så här. Vi är födda på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Ett levande hopp tack vare att Jesus har uppstått från det döda. Och sen 21 versen. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från det döda och förärligat honom så att ni er tro också kan hoppas på Gud. Gud har uppväckt honom från det döda och förhärligat honom. Hoppet finns i det att Jesus har uppstått och han lever. Utan det så fanns det inget hopp. Jag tänker också texten du läste där inledningsvis, Åke, där. Att det, utan Jesu uppståndelse, då vore det inte mycket med oss. Då vore det ganska misslyckas. Kanske ett ganska gott liv ändå, men inte så mycket mer. Hela skillnaden är ju att Jesus uppstod från de döda. Han dog, absolut oerhört viktigt. Men att han uppstod igen och lever idag, det gör hela skillnad. Jesu uppståndelse, det är endast en av många uppståndelser, säger Bibeln. Jesus gick före och vi ska komma efter. Jesus gick före och vi ska komma efter. Tänk, vad fantastiskt. En uppståndelse, det är ingen mer uppståndelse som har skett, i alla fall riktigt. Det var lite manifestationer, har du tänkt på det? Lite märkligt. Det här, man får nästan lite rysningar när man tänker på det, men det står ju i Bibeln faktiskt att jag tror det är Matteus evangeliet som har med, det kan hända någon mer också. Men efter Jesu uppståndelse att en del heliga eller många heliga uppstod ur sina gravar och visade sig i Jerusalem, den heliga staden. Har ni tänkt på det? I samband med Jesu uppståndelse. Man får lite så här, wow. Men det var bara något tillfälligt. Det var bara en kort tid. Och det är inget man talar om eller undervisar om som någon ny lärare eller något sånt där. Utan det var bara en kraftig manifestation på att det hände någonting stort i den andliga världen. Men det ska bli en verklighet, en realitet en dag, att alla på Kristus Jesus troende ska uppstå igen och bli förvandlade. Jesus har gått före, han var först och vi ska följa efter. Och man brukar säga så här om budskapet som de första kristna predikade om, att Jesus uppstod från de döda, var radikalt och revolutionerande, för det var det. Människorna som lyssnade till det var oerhört, någonting väldigt nytt att någon hade uppstått från de döda. Det, liksom, det var nästan som en chock att höra för människorna. Men då var budskapet om att alla på Jesus Kristus troende också ska uppstå en dag. Det var ännu mer anmärkningsvärt. Ännu mer anmärkningsvärt. Att Jesus hade gjort det, att Gud hade kommit hit ner och dött och sen uppstått igen, det var ju otänkbart egentligen. Men att sen att också vi som följer efter ska uppleva samma sak. En kroppslig uppståndelse pratar vi nu om. Vi pratar inte om en andlig bara. Eller själslig, för det var ju inte så konstigt. För man var ju väldigt andligt sinnad. Och jag tänker på alla grekiska filosofer och alla religioner som fanns i hedna världen. Det var inget konstigt. Men kroppslig uppståndelse, det är ju någonting alldeles anmärkningsvärt. Vi har ett unikt hopp. Vi ska uppstå med kroppar som bär våran egen identitet. Och förenas med Gud och vara tillsammans med honom i evighet. Och det hoppet, det bar de första kristna genom svåra lidande och till och med martyrskap. Och vi behöver få möta den uppståndne idag i våra hjärtan. Han vill uppstå i våra hjärtan. Vi bekänner oss till den uppståndne. Om du bekänner dig till Jesus Kristus så bekänner du dig till den uppståndne. Och du bekänner att du äger det här hoppet. Men han vill förnya det här hoppet så det blir levande på nytt i våra hjärtan, i våra liv. Och få prägla våra liv ännu mer. Det är viktigt. Och den är en helig ande som överbevisar oss om att Jesus lever. Och Bibeln säger också att i dopet har vi uppstått med honom. Det är fantastiskt också. Vi lever ett uppståndelseliv men väntar samtidigt på den slutgiltiga uppståndelsen då Herren Jesus kommer tillbaka. Redan här och nu så lever vi uppståndelselivet, säger Bibeln. Men samtidigt väntar vi på det fullkomliga, den uppståndelsen när Jesus kommer tillbaka. Och Bibeln säger att döden inte är slutstationen. Det är ju många människor som tänker så, men även om man hoppas att det inte är så. Det gör ju de allra flesta så, men det är underbart att få säga att det är verkligen så att döden är inte slutstationen. Och för oss kristna så är det också viktigt att påminna oss om det. Att det inte är den vilan i paradiset som är slutstationen. Även om det är fantastiskt där de som har gått före finns och får vila tillsammans med Jesus. Utan Bibeln lyfter fram att vi ska uppstå och fysiskt förvandlas. Det är väldigt viktigt. Vår evighet är inte att sväva som andar långt borta någonstans. Det är inte det det handlar om. Det här, så tänker vi kanske ibland att långt där borta då ska vi vara andliga människor en dag. Vi tänker väldigt, väldigt överandligt, om ni förstår vad jag menar. Nu talar jag det som negativt. Det är andligt också, självklart är det det. Men det är också fysiskt. När vi ska uppstå så uppstår vi också fysiskt. Uppståndelsen är både andlig och fysisk. Det nya livet är både andligt och fysiskt. Bibeln talar om nya himlar och en ny jord. En ny dimension av liv där ingenting finns som bryter ner människan mer. Och inte bryter ner skapelsen heller. Tänk vad fantastiskt. Jesus uppstod i en ny natur som aldrig någonsin kan brytas ner. Vi ska också uppstå och förvandlas då han kommer tillbaka. Amen, har jag skrivit i mina anteckningar. Amen. Underbart. Tack Jesus för att vi får påminna oss om det, att du lever Jesus, att du har uppstått och att du kommer att komma tillbaka. Och återupprätta allt, Herre. Vi tackar dig för det, Jesus. Tack att vi ska förvandlas, Herre, när du kommer tillbaka, Herre. Tack att de som har gått före, de ska uppstå i förhärligade kroppar. Du gick före, Herre. Du var den första som uppstått, men vi ska följa efter, Herre. Och tack att allt är annorlunda. Tack att det nya uppståndelselivet redan finns, redan är här och nu. På jorden, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Tack att vi får äga hoppet, Herre. Men vi vet att en dag ska vi se det fulländat, fullbordat. Att vi ser det, inte bara i tro, utan se det i verkligheten framför oss, Herre. Och kunna leva i detta, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Åh, Herre, tack att du vill hjälpa oss att kunna leva varje dag och bära hoppet och äga hoppet i våra hjärtan. Att det får forma våra liv, att det får prägla oss, Herre, prägla vår vardag också. Du ser att en del av oss kämpar med olika saker, alla kämpar med olika saker. Men du ser en del kanske tyngda väldigt mycket bördor, Herre. Tack att du vill lyfta av dem, Herre, och tack att vi ska få se vem du verkligen är. Vi ska få se att vi äger ett hopp i dig, att det finns en framtid, Herre. Vi tackar dig för det. I Jesu Kristi namn. Amen, amen.